Kommer SD-spöket fladdra bort eller blir ett riktigt monster?
Och vilken relation ska Sverigedemokraterna ha till journalister?
Och vad tycker egentligen gammelmoderater om det här med kartongvinshelmer?
Det här är Politiken med Bagge Strömberg och Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar. Mycket gripande.
Det som pågår är ju samtal eller förhandlingar på högersidan.
Utan ett valresultat.
Och massa interna möten om hur de ska vinna så mycket som möjligt. Och hur de ska få ihop det här. Och det första som de partierna måste ta ställning till troligtvis är ju talmansvalet som kommer ske på måndag, inte måndag nästa vecka utan veckan efter det, 26 september. Det är ju alltid det första som händer när riksdagen samlas igen.
Och då förra gången så blev SD bortfintade.
Förra gången så kuppade ju Vänsterpartiet ut SD från posten som tredje vice talman som de hade haft tidigare och väl borde haft i egenskap av sin styrka då. Men så funkar inte ett talmansval utan det är ju riksdagsledamöterna som röstar och det kan ju gå lite hur som helst.
Det kan ju gå hur som helst för att det är ett slutet val. Och det var ju det som visade sig förra gången att här röstar ju inte partigrupperna med partipiskan som de gör så ofta annars.
Precis, man lägger ju en lapp i den här urnan och sen så brukar ålderspresidenten, som jag faktiskt inte vet vem det är nu, sitta och läsa upp den.
Bra fråga.
Tuve Skånberg var ju det, men han
verkar inte komma in.
Kristdemokraten.
Nej, han verkar inte komma in något? Om man ska tro alltinget.
Väldigt oresearchat. Morgan Johansson, har inte han suttit väldigt länge?
Jo, han var ju åldersman i regeringen, men det ser han ju inte ut att få fortsätta att vara.
I alla fall så har ju Socialdemokraterna och Moderaterna alltid stridit om principen för vem som ska få talmansposten. Socialdemokraterna har alltid tyckt att det ska vara största parti. Slumpmässigt nog har det ju alltid varit Socialdemokraterna som är största parti. Och Moderaterna har sagt att det ska vara största parti i största konstellation. Och så har det ju också blivit. Det är ju därför Norlén blev talman. Det är därför Moderaterna har haft talmän när de har styrt landet. Men den här gången är ju då Sverigedemokraterna som ska ha talmansposten. Enligt Moderaternas gamla princip.
Okej, så vi har principer, vi har SD-revanschismen från förra gången. Så när blir Björn Söder näst efter konungen högst i riket?
Ja, men jag frågade Moderater detta förra veckan när jag skrev om regeringsbildningen. Då pratade jag bakgrund med en del Moderater och ställde just den frågan. Och då började de stamma. Och då blev de stressade och så sa de, vi kanske inte ska säga helt hur vi tänker oss, men i högerblocket, så här ser Moderaterna på världen just nu. I högerblocket så finns det då ett borgerligt block och där är de störst. Och så finns det Sverigedemokraterna som är någonting annat men som de samarbetar med. Men de ingår ju inte i den borgerliga konstellationen. Alltså, det ser skeptisk ut, Torbjörn.
Det här är så konstigt. Alltså, när man pratar med moderater så säger de ju också. Jo, men alltså vår långsiktiga strategi är att säkra att Sverigedemokraterna är ett högerparti. Ett borgerligt parti. Det här är ju bara... De försöker ju bara ta sig ur en krånglig sits.
Jag vet, det är ett fint sätt att göra en borgerliga genom att ge dem vice konungaposten.
Det vet jag inte, men de säger ju också den här sägningen. Alltså det viktiga med Sverigedemokraterna är att de aldrig har fått vara med och ta ansvar och därför får de ju aldrig skit av väljarna. Men här har ni ett utmärkt tillfälle. Det, alltså, för det är ansvar det som... är väl att vara talman.
Talmannen är ju då formellt opolitisk men håller ju regeringsbildningarna, representerar Sverige vid många tillfällen och är ju riksdagens främsta representant Sverige och världen. Det är ju väldigt mycket liksom
Master of Ceremonies, ja. MC är de.
Och det är mycket strikt formalia. Alltså Andreas Norlén föddes ju för att bli talman.
Ja.
Björn Söder verkar också ha trivts ändå i rollen som vice talman.
Han var ju väldigt bitter eller sur eller besviken när han fick sluta.
För var det inte samtidigt som förra talman presenterade den gemensamma bilden, jag vet inte om det var i målningen, om det var ett foto, det var ju Björn Söder med, alltså Urban Ahlin.
Mm. Ja, men så här var det. I sammanbindningsbanan finns det ju alltså det långa vackra rummet som sammanbinder första andra kammarsalen. Där finns det porträtt på alla Sveriges talmän. Och när Urban Ahlins porträtt skulle göras, då bad han att de vice talmännen skulle vara med på det porträttet, för att han tyckte att det hade varit en gemensam...
Ja. Han var lite inkluderande.
Han var inkluderande, och därför så hänger det ju då en sverigedemokrat i, alltså en bild av en sverigedemokrat i sammanbindningsbanan.
Har Urban Ahlin uttalat sig om Björn Söder som talman? Skulle det kunna vara så att Björn Söder kan skicka in på sitt CV referens? Urban Ahlin kan prata väl om hur jag håller i klubba.
Det har han inte, men det är nog bara ett telefonsamtal till Kanada bort.
Igår sa i alla fall Mattias Karlsson till vår reporter Karin Thurfjell att Sverigedemokraterna ser den här diskussionen om talmansposten som en del i helhetspaketet om regeringsfrågan.
Talman, jag kallar det skämtsamt vicekung. Det känns ju som det är med i klustret, fast de lovade ju att de skulle inte sitta i regeringen. Då kan... Finns det inte någon sorts borgerlig liberal förförståelse av att det är självklart att SD inte ska kunna få talmansposten?
Jo, men det tror jag verkligen att det finns. Och jag tycker också när man pratar med människor så är de så här, men Sverigedemokraterna vill väl inte sitta i regering. Och det är klart att Sverigedemokraterna förstår att det är orimligt att de skulle ha talmansposten. Alltså det finns en sån liksom diskurs i samtalet. Det är en så konstig syn på Sverigedemokraterna, för Sverigedemokraterna vill ha statsministerposten, Sverigedemokraterna vill ha allt de kan få.
Ja, men det är också en konstig syn på talmansuppdraget. Alltså i det finns ju faktiskt en massa makt. Jag menar, när Per Westerberg var talman så försökte han ju etablera och lyckades ju nästan en praxis kring att alltså koppla statsministeromröstningen till budgetvoteringen. Att man måste kunna få igenom sin budget för att bli statsminister.
Också moderat.
Det är ju otroligt liksom power att göra, att lyckas med en sån sak. Det finns ju en möjlighet här att påverka regeringsbildningen. Andreas Norlén motiverade ju till exempel då att Ulf Kristersson var först att få runduppdraget efter att man hade röstat bort Stefan Löfven.
Sonderingsuppdraget.
Precis. Tack för det ordet, det hade försvunnit. Det är ju jättelänge sedan, flera månader sedan man höll på med det där. Och det blir ju en ny praxis. Och då skulle det ju innebära att följer man den praxisen nu så röstar man då kanske bort Magdalena Andersson. Och då går ju första sonderingsuppdraget till Jimmie Åkesson. Eftersom motiveringen var att Moderaterna då var störst i det blocket. Och nu är det Sverigedemokraterna som är det.
Jag pratade med Norlén om detta när jag intervjuade honom för några veckor sedan. Och då sa han att som han ser det nu så finns det ingen automatisk matematik i vem som ska få ett sonderingsuppdrag. Utan han har samtal med partiledarna. Utifrån det ser han vem som troligtvis har tillräckligt med stöd för att kunna... Dock vid förra regeringsbildningen, om man då ska ställa sig på Andreas Norléns sida, så fanns det ju ingen som hade tillräckligt med stöd för att bilda regering. Så då var man ju tvungen att ge sonderingsuppdraget till någon för att få processen att röra sig framåt. Alltså. Nu finns det ju en person som har underlaget, troligtvis.
Ja, om liberaler och sverigedemokrater kommer överens.
Ja, men Jimmie Åkesson har ju definitivt inte underlaget i alla fall.
Hur man än vrider och vänder på det här valresultatet så är det i alla fall så att det är Sverigedemokraterna som är de enda riktiga segrarna. Socialdemokraterna går bra, men de rödgröna går uselt. Moderaterna kommer kanske till makten, ser ut som. Men alla allianspartier backar. Johan Norberg skriver i Göteborgsposten, det är ett nederlag för den ekonomiska marknadsliberalismen. Och det är svårt att säga något annat, tänker jag.
Det var ju den stora skräcken på moderatvalvakan i söndags, att vi nu skulle få ett svenskt politiskt landskap där liberalism och marknadsliberalism inte alls fanns med på skalan, utan att det skulle handla om socialism mot nationalism och att de skulle liksom försvinna i det. Det gick liksom både Gunnar Hökmark och Benjamin Dosa runt och pratade om.
Jag tycker det är så roligt när det liksom börjar. Varje gång det går framåt för Sverigedemokraterna så ska det förstås och förklaras. Och så finns det ju två favoritförklaringar som kommer liksom, ja, på en millisekund. Från ena sidan så kommer det då att man säger att det är högern som har gjort att Sverigedemokraternas profilfrågor blivit jättestora i valrörelsen, och så har man legitimerat dem genom att låta dem vara med i det här underlaget. Och samtidigt så säger den andra sidan, nej, 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 det är ju vänstern som har ju återigen gjort en valrörelse som bara handlat om Sverigedemokraterna och därmed satt dem i centrum och fått folk att rösta på dem. En tredje alternativ skulle ju kunna vara så pass enkelt som att människor i tillräckligt hög utsträckning tycker om Sverigedemokraternas politik och tror att de kan genomföra den.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag träffade på valdagens morgon en kvinna som skulle rösta på Vänsterpartiet i kommun- och regionval, men som tydligt övervägde att rösta på SD i riksdagsvalet. Och när vi diskuterade detta, då var det just så här, ja, men de vill utvisa folk som begår brott. Det tycker jag är jättebra. Alltså det var ett sakpolitiskt, en lista på sakpolitiska förslag,
ja,
som personen tyckte var jättebra. Och det tänker jag är en förklaring som nästan alltid bortses ifrån när man analyserar SDs resultat.
Ja, men då tittar man i vallokalsundersökningens tabeller, de presenterades ju igår, och då är de ju, ska jag säga, först viktade mot valresultatet. För själva vallokalsundersökningen landade ju väldigt nära valresultatet, eller det som vi tror blir valresultatet, men med en övervikt åt de rödgröna, att Magdalena Andersson skulle bli statsminister eller ha underlag, ha ett mandat mer. Det som är helt genomsyrande de där tabellerna från Valu är ju bredden i Sverigedemokraternas framgångar. Alltså Jimmy Åkesson är till att börja med den partiledare som varit största dragplåstret, alltså mest lyft sitt parti. Och sen är det här som Sören Holmberg sa redan på valnatten, att de går ju liksom jämnt med Socialdemokraterna bland arbetare, jämnt med Moderaterna bland företagare. Och i den då minimala gruppen bönder, jag tror det var 58 stycken som deltog i den här undersökningen, så det är inte ett stort, men symboliskt så går de ju bättre än Centerpartiet bland lantbrukare.
Och vi kan väl säga lite bredare, det går bra för Sverigedemokraterna i, ja, utanför storstäderna.
Ja.
Vi behöver inte kalla det hjärtlandet, men utanför storstäderna.
Absolut, finns det några brister så är det väl, om inte storstäderna, så själva Stockholm.
Men jag och menar, Malmö som var enda valdistriktet de inte gick framåt i.
Är Malmö, ska vi räkna Malmö som storstad?
Fy fan.
Unga är de ju jättestora i. Och de är ju också framgångsrika bland invandrare. Nästan hur man än definierar invandrare. Alltså första, andra generationens mamma, pappa och så vidare. Där är de ju bra också. Åtminstone sett utifrån ett perspektiv av vilken politik de för. Det skulle ju kunna vara många invandrare som tycker att den där politiken skulle kunna vara dålig för mig. Men det är en ganska bra andel som röstar sverigedemokratiskt.
En annan tabell som jag tyckte var intressant i valen var den här med hur man tyckte att regeringen hade klarat ekonomin, pandemin och om det var NATO-frågan eller om det var Ukraina-kriget.
Ursäkta mig, tittade de bakåt? För det säger ju statsvetarna att det bryr vi oss ju inte om. Alla som pratar om att titta bakåt och utvärdera hur någon har gått, det är käbbel i svenska väljares tankegångar.
Ja. Men det var i alla fall i den tabellen uppenbart att Sverigedemokraternas väljare var de som var missnöjda med allt detta. De var mest missnöjda med pandemihantering till exempel. Mest missnöjda med kriget, Ukraina, NATO, vad jag kommer ihåg hur det formulerades. Och samma sak med ekonomin.
Så var det ju. Och samtidigt så var väl den stora bilden att paradoxen i det här hela materialet från valet är att det finns ganska mycket siffror som talar så att säga till Socialdemokraternas fördel. För överlag så var ju folk väldigt nöjda på alla de här tre tillbakablickande sakerna. Vad har regeringen uträttat? Det var ju positivt. Så när de frågar vem vill du helst ha som statsminister? Eller vilket regeringsalternativ vill du få ihop? Då är det ju klar majoritet för Magdalena Andersson. Eller något alternativ där hon ingår eller Socialdemokraterna ingår. Alltså det regeringsalternativ som de nu Moderaterna ska försöka få ihop som de vill, KD plus M. Det hamnar alltså utanför tabellen på pappret. De listar 10 olika alternativ först och det finns inte med där. Utan först på plats 14 kommer det här alternativet och det är då i vallokalsundersökningen 2% som dock, vill ha den här regeringen.
Dock väldigt många som vill ha MKD-SD.
Ja, alltså, den kommer trea.
Väljarna vill ju ha SD i regering mycket mer än vad etablissemanget, det vill säga Ulf Kristersson och Ebba Busch, vill ha SD i regering.
Fick de bli etablissemang, nu blir Ebba Busch jätteledsen. Ja, i vilket fall, jag tycker det finns en ytterligare en som säger någonting om Sverigedemokraterna i den där valen. De har plockat ut 5 stycken politiska förslag och så folk får säga om de är bra eller dåliga. Och det, jag läser några av dem då. Införa hårdare fängelsestraff. Det tycker folk är jättebra. Det vill folk ha. Ta emot färre flyktingar. Det tycker folk också är bra. Sverige bör vara med i NATO. Ja, det tycker folk. Inte supertydligt, men det tycker absolut folk. Jo, det är supertydligt nu. Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften. Ja, det vill man.
Avveckla?
Utveckla? Förlåt, den här frågan. Den är liksom felställd. Alltså, det tycker man är ett dåligt förslag.
Ja, de vill ha kärnkraft.
Ja, de vill ha kärnkraft. Mm. Så tittar man lite på den här valrörelsen, hur den har varit. Det här har ju varit stora frågorna. Det finns en fråga till, där folk också är ungefär så tydliga. Det är att vinstutdelning inte ska tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Det vill inte folk. Bort med vinster i välfärden. Men den frågan har ju inte existerat i den här valrörelsen. Så jag tänker att Sverigedemokraternas framgångar handlar om att långsiktigt opinionsbilda, skaffa stöd för sina åsikter, vinna dem också över Moderaterna. Jag menar, Moderaterna ligger långt, de ligger efter Sverigedemokraterna i förtroende i brott och straff till exempel. Och sen få en valrörelse att handla om det. Och det är ju det de har lyckats med.
Socialdemokraterna har ju ägnat sig åt en gammal paradgren att försöka neutralisera de frågorna genom att lägga sig nära. Och det har ju inte funkat alls.
Nej, det, alltså det,
eller ja, de gick ju framåt så det kanske har funkat.
Det kommer
eller?
De väl hävda, men marginalerna är ju så små så att det till slut blir antingen fiasko eller total succé. Det går liksom inte att komma runt det. Antingen får man regeringsmakten eller inte. Sen kan man ha hur många... Jag har sett ett sånt papper på... Jag fick ett sms med liksom talepunkterna som går från Sveavägen 68 via deras tankesmedia och ska ut och tryckas utåt.
Var det ett konspirations-sms?
Det här uppfattar jag som verkligt. Och då är det ju många fantastiska bortförklaringar och ett stort hela tiden prioriterande av Socialdemokraterna har som parti gått framåt. Jo, Socialdemokraterna har som parti gått framåt. Fråga hela den där ministerkretsen hur mycket det hjälper.
Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election year, Charlie. Stupid in an
election year. En stor fråga som vi också har varit med här, det är ju Socialdemokraterna som pekade på SD, varnade för SD, tog fram det här vita skynket.
Höll presskonferens. Ja. Försvarsministern och inrikes, eller vad fan är han nu för tiden? Nu är han snart ingenting. Anders Ygeman. Migration.
Allt och ingenting.
Alltså han kommer bara vara Anders Ygeman igen.
Ja. Ygeman-portföljen helt enkelt. Ja. Och det här försökte jag ställa frågan så här, liksom, betyder det här nu? För fortfarande med den stora brasklappen att vi vet ju inte helt hur det här landar, men allting tyder ju på att precis med någon eller några möjligtvis mandat så visade sig att det här var en flopp helt enkelt.
Ja. För alltså att, själva SD-spöket.
Ja, eller var det egentligen då? För att jag tittade lite...
Nu har du invändningar mot din egen
tanke.
Det är roligt.
Mer komplexa människor här. Nej, men jag försökte titta på kvinnor, hur kvinnor röstade. Det här var ju inte liksom konstigt, vi pratade om det hela tiden, att det var så oerhört stor övervikt och jag har inte sett några siffror på det än, men om vi kan liksom slå fast att det här var det största liksom könsgapet någonsin i ett svenskt val.
Och, så sa inte Henrik Oskarsson och Sören Holmberg igår när de hade presskonferens, men jag tror att det var det de menade.
Ja,
Den är otroligt anmärkningsvärd i alla fall.
Ja, och det var en fråga liksom, så här, antingen kan man ju tänka så här, typ, ja men det här handlar om politik och då får man gå in på så här att ja men kvinnor verkar bry sig mycket mer om klimaten, om välfärden, om det handlar om vården, omsorgen, skolan eller någonting. Och inte varit så intresserad i de här liksom kärnkraften och hårda strafffrågorna eller vad priset vid pump helt enkelt. Eller så fanns det här som jag hörde en spaning om och tänkte på, men det här var intressant. Om kvinnliga väljare och risk att det finns, och då kommer vi tillbaka till något väldigt härligt som svenskar älskar och tänker på så här, kön och biologi. Och jag antar att det här handlar någonstans om antingen testosteron eller bara någonting om vi uppfostras helt enkelt väldigt olika.
Ifall vi blir, alltså har du östrogen blir du inte rädd för SD-spöket?
Jo!
Nej, tvärtom.
Känslan för vilken risk man är redo att ta. Att på något så här, mannen, jägaren, den lite puckade mannen, springer snabbare över vägen. Bussen håller på att köra på. Nej, men mannen springer snabbare. Kvinnan säger, nej men herregud, dö inte nu. Och samma liksom sorts risktänkande skulle då komma in till det politiska valet. Att kvinnor säger så här, jag vet inte exakt vad Jimmy agendan är, men jag tycker den känns obehaglig, det här kan vara liksom ett hot på många sätt, jag säger nej där, medan männen bara såhär vem vet, vi kör.
Det här är alltså en alternativ förklaring till det här könskapet. En förklaring är sakfrågorna,
ah.
Men det här är en alternativ förklaring, att det egentligen handlar om hur benägen till risk man är.
Ja.
Mm.
Och det är liksom något intressant att ha med sig helt enkelt. Vad tycker man är liksom det safe? Och att det skulle också vara kopplat till kvinnliga ledares hantering av pandemier. Att liksom så här, Merkel i Tyskland och Nya Zeeland så hade vi ju...
Just det.
Ja, just det. Och båda just det var ju sådana som sa, nu ser vi till att vi tar inga chanser. Det är liksom... Vi måste se till att försöka begränsa det här läskiga. Och på något sätt på andra sidan fanns Trump-republikanerna som bara så här, vadå lite hosta? Vi ska väl alla dö? Här är gistanes. Och sen så fanns den här liksom...
Men jag förstår inte, hur hänger den här olika riskbenägenheten ihop med huruvida man gillade eller fångades av...
Spöket.
Socialdemokraternas liksom antikampanj mot Sverigedemokraterna.
Nej, men att man såg att den stora risken var kanske Jimmy-risken. Att Jimmy-risken för vad det kanske också vad det skulle betyda för sakpolitiken, men liksom att det var en känsla så här, nej men jag vill inte gå över dit. Det är liksom, det är ett alldeles...
Alltså kvinnor är mer mottagliga för Socialdemokraternas skrämseltaktik.
Eller gör en mer kalkylerad riskbedömning, en sundare riskbedömning. De vill inte bli påkörda av bussen, säger jag nu på andra sättet.
Men, eller
stå
på den här stegen som inte har ett stöd, 4 meter upp i luften, som män ofta gör.
Ja, precis. Mm. För att killar var så här, herregud, vi kan väl chansa lite. Det kanske går att stå här på detta sättet. Förlåt, var det här från verkligheten? Det kändes som någonting som Torbjörn
nej,
har gjort.
Utan det är bara en allmän känsla. Så här, män dör oftare för att de... Ja.
Mm. För jag säger hela tiden med bussen, det är alltså en riktig studie som har gjorts liksom riskbedömningar, män och kvinnor. Det var stor skillnad på så här, singelmän och singelkvinnor för när ska du gå över vägen? När kommer bussen?
Jag tycker man ser detta konstant i sitt liv. Ja. Men... då undrar jag så här, kommer Socialdemokraterna fortsätta med det här SD-spöket? Kommer de liksom, kommer nästa valkampanj se likadan ut? Eller kommer den här mandatperioden se ut på det sättet?
Det är väl lite upp till bevis nu. För antingen ska man ju tänka sig, det här var retorik. Det var någonting som i verkligheten, Sverige står inte på risk, liksom... vid en fascistisk avgrund, utan det här var någonting man sa för att vinna röster. Eller så visade det sig, kommer det visa sig nu i regeringsförhandlingar, i regeringspolitik, att jo, folk känner så här, det här finns det konkreta skäl. Vi varnade för vargen, men vargen sitter just nu och bestämmer svensk politik.
Om man tittar på valresultatet på kommunnivå så har ju Sverigedemokraterna gått fram i de kommuner som de har varit med och styrt, förutom Bromölla som ju var en riktig kaoskommun där styret liksom kollapsade och sådär. Men i Sölvesborg till exempel, där Louise Eriksson har styrt, där har man gått fram ganska mycket, och samma sak i de andra skånska kommuner som man har varit med och haft ledning i. Och det känns som att många förväntade sig kanske motsatsen. Många, alltså SD-skeptiker.
Ja, det är ju det där ansvarsargumentet återigen. Att folk har räknat med eller tänkt sig att får de bara vara politiskt ansvariga och bli utskällda för att skolan ska läggas ner eller sjukhuset är för dåligt, då kommer ju folk inte vilja rösta på dem.
Ja, men och det där minns jag. Jag är ju då, som vi alla vet, från Skåne. Och där var ju SD stora väldigt tidigt. När jag började jobba som journalist så satt SD i både Region Skåne och Malmös kommunfullmäktige som jag bevakade, men de satt ännu inte i riksdagen. Och jag minns så väl när de kom in i riksdagen och jag hade åkt till Stockholm för att bevaka det för Sydsvenskan, och att alla liksom gick runt och pratade om att ja, men snart, liksom, det här kommer ju krascha, det kommer ju bli som Ny Demokrati. Nu kommer de liksom komma in och visa att de inte kan. Och jag som då hade följt dem i både Region Skåne och i de skånska kommunerna visste ju att så funkade ju inte alls. Det var ju ett parti där de jobbade jättehårt och var liksom superengagerade, la jättemycket förslag. De var inte alls som Ny Demokrati, det var inte alls den typen av kaosparti. Och det känns lite som samma diskussion nu, att det kommer in, väljarna kommer nu se att det inte funkar.
Ja, så är det ju. Alltså det finns ju, de som är mot Sverigedemokraterna har ju hela tiden ett x antal förhoppningar om när det här är över. Och slutförhoppningen i det där, jag funkar inte den där ansvarsgrejen, då kommer det ju i alla fall hända när Jimmy Åkesson slutar som partiledare. Mm. Då är ju det här över. Då blir det som vanligt igen. Och det är ju, det tänker jag, en underbar mänsklig illusion av att man har ett normalläge först och sen tänker sig att det kommer ju komma tillbaks till normalläget. I själva verket så gör ju nästan ingenting i tillvaron det. Det är ju inte så livet fungerar, att man kommer tillbaks till något slags normalläge.
Du tänker dig att Moderaterna kommer gå samma väg som Centerpartiet? Att liksom man kommer om några år prata om den där tiden då man var näst största parti och minns ni när Fredrik Reinfeldt ledde landet eller Ulf Kristersson? Men det var ju länge sedan, nu är vi på 5%.
Jag tror möjligen inte på ödet på det sättet, men det finns ju en uppenbar risk. Alltså, det står ju och väger här. Med hela den där relationen Moderaterna och Sverigedemokraterna efter det här, vad vi tror är valresultatet. Vem kommer ha framöver ledartröja i något som kallas högern i Sverige? Det är ju fullt möjligt att Moderaterna har det den här mandatperioden, de får statsministerposten, de liksom stärks av det och växer som parti och alla älskar dem och så vidare, och de börjar ta från Sverigedemokraterna och från andra håll. Men det är lika möjligt, man kan ju se lika många liksom steg mot en utveckling där ja, Moderaterna får ta det riktiga ansvaret, blir impopulära för att det blir en svår och jobbig mandatperiod, sjunker ännu mer medan Sverigedemokraterna kan vara halv opposition och halv regering och stå och ta in allt missnöje och fortsätta framförallt driva och bilda opinion för sina frågor, bredda sig som parti, växa och säga till slut att det är väl bättre att vi tar det här. Alltså man kan ju se dem, om det blir som det upplägg liksom Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha, liksom ett år, ett halvår före nästa val, frigöra sig från hela det här regeringsansvaret och gå ut och bara köra.
Men Henrik, SD-spöket, kommer Socialdemokraterna, alltså, om inte Socialdemokraterna nu kan kampanja med det längre, vad kommer de då göra nästa val?
Nej men då är ju frågan om det inte blir ett spöke utan det blir liksom ett SD-monster, någon sorts, nu försöker jag tänka mig så här, vad är det som finns på riktigt, att man antingen kommer man ju säga så här, ja oj, det blev så ofarligt, eller liksom i verkligheten så blev det inte liksom så hemskt som vi sa det skulle bli, eller så kommer man ju kunna jobba mot någonting, att det blev, kanske inte då lite det här värderingsmässiga hotet mot den liberala demokratin, rasismen, men framförallt kanske mer någon sorts liksom den här kaosenergin som vi kanske redan har sett lite exempel på i de här börja trevande försöken att skapa eller att göra Ulf Kristersson till statsminister.
De här första dygnen har väl ändå hjälpt den här SD-spöket tanken.
Jo, men stabschefen Linus Bylund har ju haft sitt moment of fame i måndags.
Ja.
När partierna började ha samtal på Moderatkansliet och journalisterna stod utanför och väntade, och Linus Bylund som ju, han har ju varit med väldigt länge. Han var ju länge liksom Jimmys personliga presssekreterare. Sen försvann han, han kom in i riksdagen ett tag och sen liksom försvann han ut och nu är han tillbaka och har varit ett tag. Och han har ju en ton som är ovanlig.
Jag tänkte försöka åka hem och äta isterband faktiskt. Inget skämt, det är 100% sant.
Vad ser ni fram emot de kommande dagarna?
Mycket jobb antagligen. Och mycket av det som vi kallar för journalistrugby.
Vad innebär det?
Ja, att man knuffar journalister.
Nej, men han hade ju också ett annat, det fanns också ett annat klipp från den här dagen. Som, jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar på det så har vi liksom allting klart för oss.
Ja, nu har vi haft några månader där vi har dansat efter er pipa och er i medias pipa och varit på era debatter, på era tidpunkter, med era debattordningar och era uppställningar och så vidare och era frågor. Så nu kör vi tvärtom ett tag. Nu är det vi som bestämmer när vi pratar med media om olika saker.
De här klippen har ju nu skickats runt i sociala medier sedan igår och tolkats väldigt mycket som att nu är de nya tiderna här där journalister ska sättas på plats och
bli fysiskt misshandlade eller i alla fall knuffade.
Och Sverigedemokraterna ska bestämma. Det går ju väldigt väl in i liksom bilden av
spöket.
Ja, det finns ju många bottnar i det här tycker jag. Alltså, när jag såg det där journalistrugbyklippet till en början så skickade jag det till en tidigare pressis som man har liksom tampats med genom åren och var så här, du är väl på Bylunds sida här? Och fick då svaret, vadå journalistrugby måste man ju bara hålla på med om man är dålig på journalistkurragömma. Och det här är ju liksom...
Alltså, men det menar personen att de nu, partiledarna som ska prata med varandra, försöker gömma sig för medier. Och har man gömt sig tillräckligt bra så har man inget problem.
Precis, för att det Linus Bylund menar, tror jag, är ju den här situationen som alltid är i de här lägena. När journalisterna vill veta något, politikerna vill inte säga något. Då står man ju i klunga där man... Liksom det står klungor på Mynttorget, det står klungor i kulvetarna. Det finns här 7 olika ingångar, en särskild hiss man ska ställa sig vid.
Politikjournalistiken som en fysisk sport, så att säga. Det är den ju ibland.
Och den här jargongen kan ju finnas lite mellan journalister och pressisar. Men det är ju väldigt ovanligt att man ställer sig framför en tv-kamera och pratar på det här brutala sättet. Och på samma sätt så tror jag att han menar med det där, tidigare har ni satt agendan, nu är det vi som ska sätta agendan. Då tror inte jag han menar på ett så här stort samhälleligt plan, utan han menar, nu har vi haft en valrörelse.
Och där de sista veckorna varit fyllda med debatter.
Och nu har vi inte det. Och det där skiftet finns ju i varje val, när politikerna liksom säger ja till allt och vill komma ut så mycket som möjligt, ringer varje dag, snälla kan vi få vara med, till att det blir knäpptyst om man inte får tag på dem och de vägrar komma till agenda. Så är det ju varje val. Men det är ju liksom sättet han uttrycker det här på. Och sen är det ju också att det finns ju en historia med Linus Bylund och journalistuttalanden.
Ja, han har ju vid tidigare tillfälle sagt att journalister som inte är opartiska, som han tycker är partiska eller som någon tycker är partiska, ska straffas. Antingen med något slags avdrag på lönen eller helt enkelt bli av med jobbet. Och det här gjorde han ju i en funktion som public service-politiker för Sverigedemokraterna. Men jag tänker att det går ju liksom bortom Linus Bylund det här. För många nyhetsreportrar så är det ju ändå så att man har upplevt Sverigedemokraterna som bakåt i tiden som väldigt annorlunda mot andra partier hur de agerar mot medier. Och Sverigedemokrater har ju i hög utsträckning betraktat opartiska medier som en fiende eller en motståndare på ett annat sätt än andra partier. Alltså bara sådana små saker som att på Sverigedemokraternas landsdagar bakåt i tiden kunde man ju till exempel bli portförbjuden att komma in i lokalen. Man kunde få följa det genom ett annat rum. Man kunde inte gå runt och prata med ombud. Alltså sådana självklara saker som fungerar likadant i
så
alla andra partier.
Så var det faktiskt senast 2000, efter valet 18 var jag på SD-kvinnor. De hade någon så här helg kongressaktig helg där Jimmie Åkesson höll tal. Han brukar alltid göra det. Och då åkte jag dit och tänkte så här, gud vad spännande att få prata med SD-kvinnor. De pratar man så sällan med. Men då blev jag placerad i ett rum där jag fick sitta till Jimmies tal började, som jag fick lyssna på. Men jag fick inte prata med någon. Om, då var det bara att de gick och hämtade dem jag fick prata med. Och det är ju inte så. Man är ju väldigt van som journalist att få röra sig fritt i sådana här sammanhang.
Ja, och så finns det ju, det har ju också förvägrats akkreditering till nyhetsreportrar. Jag tror det har hänt David Bas, som ju liksom är Sveriges kanske ledande journalist och avslöjat så mycket saker kring Sverigedemokraterna, att han överhuvudtaget inte får komma på valvaker och tillställningar. Och utöver det så finns ju hela svansen på sociala medier som inte bör skuldbeläggas till nödvändigtvis till ett enskilt parti, men när det samtidigt avslöjas att det partiet har verksamhet som skulle kunna beskrivas som trollar med er och med just syfte att driva opinionsbildning och kommentarsflöden, så undrar man ju lite om det ändå inte bör skuldsättas det partiet.
Det är ju självklart, från det liksom institutionella perspektivet, så är det ju inte bara journalister som är oroade för ett parti som inte beter sig som andra partier. Det är ju många, då blir det ju en del av så här hotet mot den liberala demokratin där den fria granskande pressen är central. Och vi säger detta tydligt, ja, det finns det perspektivet. Men om vi hoppar till andra perspektivet, när vi säger så här att Sverigedemokraterna uppfattade det som att det var liksom media mot Sverigedemokraterna, men i början var det väl kanske också lite så att det var många inom media som uppfattade som sin instruktionella roll att det här är ett hot mot demokratin, vi måste vara extra hårda mot dessa, vi har liksom ett extra ansvar, det kanske fanns massa personliga och liksom partiska agender, ja, men att det kanske inte
Absolut.
Är konstigt att det här liksom grundläggande misstroendet mellan journalister och SD, att det finns spår kvar utav detta.
Nej, men det var ju väldigt länge en diskussion, är det mediernas uppgift att bekämpa Sverigedemokraterna och hur ska man förhålla sig till dem? Den diskussionen finns ju inte så mycket längre, men var ju verkligen jättestor de första åren. Men det konstiga tycker jag i detta är ju att Sverigedemokraternas relation till journalister har ju professionaliserats oerhört mycket de senaste 4 åren. I takt med att de har velat bli ett samarbetsparti så har de ju, tycker jag, verkligen styrt upp sin pressavdelning, som förr i tiden bara bestod av att man fick skicka in sina förfrågningar till en mejladress som ingen någonsin svarade på. Nu har de ju
plus Linus Bylund då.
Ja, men nu har de ju så här, duktiga, seriösa presssekreterare som fungerar som i andra partier, som hjälper en med det man behöver. Och liksom, jag tycker att det är ett jätteskifte. Det blir bara konstigt när då Linus Bylund kommer tillbaka med den här gamla tonen som man kände så här, det här har de ju försökt att aktivt jobba sig bort ifrån. Och samtidigt så kanske det är så här, ja, folk blir väldigt upprörda över de här klippen, men många tycker nog också om dem. Alltså jag tänker till exempel på när Jimmie Åkesson bråkade med Robert Aschberg i Aftonbladets debatt före valet. Det verkar ju, det kan man ju tänka sig gå ganska väl hem i hans målgrupp, som tycker att Robert Aschberg är en större vänsterperson.
Jag läste det väldigt, väldigt noga. Och
ja, då får du läsa en gång till.
Ja, det där är ju skitsnack.
Nej, det är det inte. Däremot har ni på Aftonbladet hållit på att skitsnacka om den där artikeln i snart.
Okej, vi släpper den.
Jag kan
leda dig i bevis på annat sätt.
Det här Istebandsutläggningen, det är ju, tycker jag, roligt. Alltså det har ju humorn i klass på det sättet som Bosse Ringholms presskonferens, när han sa samma sak 21 gånger. Alltså exakt samma formulering som gång på gång på gång på gång på gång, vi har inga kommentarer eller vad det nu var. Det är ju kul när han håller på med, jag kan bekräfta att det, att dementera att de har inte ätit isterband. Men nu ska jag gå hem och äta isterband.
Som en sorts mediekritik, att ni fokuserar inte på rimliga saker, ni blåser upp små grejer, tramsigheterna här som vad man äter, så att nu pika er.
Men ni saker ju inte det annorlunda än detaljrapporteringen om talmannens kakor.
Nej.
Som jag tyckte var superfånig, vill jag bara säga. Men
ja,
alltså,
och någonstans en allmän kommentar till situationen som den är i ett sånt här skede. Det finns ingenting att säga. Ni vill rapportera något, det finns ingenting att rapportera. det är som det är. Isterband är den stora frågan.
Det... Jo, men och det där skulle ju verkligen vilken, det, just det skulle ju vilken precis som helst kunna komma och säga, men det är ju ändå sammanhanget som spelar någon roll. Och det man undrar när man tänker, liksom, när man ställer då Linus Bylund bredvid den lite mer professionella, eller vad man ska kalla den, delen av SDs pressfolk, som väl Linus Bylund gissar jag typ är chef över, för han är ju stabschef. De brukar vara chef över tjänstemannaorganisationen oftast i partierna. Men då undrar man ju lite, vad är det, vad ska det här vara för parti? Vad tänker de sig själva? Att de, liksom, vilken roll ska de ha?
Ja, och i den frågan så är ju det här, det är ju ett splittrat parti på det sättet. Men de, jag tror också att de vill visa båda ansiktena samtidigt. Och det är det som jag tror man kommer få uppleva den här mandatperioden. Hur man å ena sidan blir mer och mer regeringsfähig på något sätt. Och samtidigt hela tiden har den här tunnelbanekampanjen. Tobias Andersson som gör galna saker, säger alldeles för starka saker.
Ja, eller riksprogramledarnas stridsrop.
Det är väl själva strategin på något sätt.
Att de hela tiden ska säga någonting galet. Man bara, är det ett stridsrop? Och de bara, men gud, hon var lite full och pratade om att det var en segerhelg. Men hon sa det i fel ordning, helg, seger. Åh, så att ena sidan ska säga så här, åh, ni blir lurade. Det här är liksom, nu är det sanningen. Vi får se på denna sida. Och den andra sidan kan säga så här, åh, vad ni blåser upp och försöker liksom fighta om oviktigheter.
Jag menar, den positionen i offentligheten har ju visat sig vara framgångsrik för Sverigedemokraterna, onekligen.
Jag hör vad ni säger, jag tror att ni har rätt på något sätt, men jag undrar ändå om det inte finns personer i det här partiet som liksom verkligen önskar att det skulle gå i en annan riktning. Om jag bara tänker på den här Aftonbladet-rapporteringen i veckan som Linus Bylund kallar ett hopkok och klassisk kvällstidningsjournalistik när han fick fråga om det i Agenda, men som handlar om att de ser olika på regeringsfrågan och hur mycket man ska kräva där. Och att partisekreteraren Richard Jomshoff och viceordföranden Henrik Winge tycker olika. Jomshoff tycker man ska kräva mer och Winge tycker man ska kräva mindre.
Typ ministerposter och sånt.
Ja, och det känns ju ganska i linje med liksom deras personligheter och hur de uttrycker sig, hur de arbetar. Alltså den splittringen.
Mm.
Och frågan är om de tycker att det där är bra eller om det kommer leda till problem för partiet. Alltså jag menar, vi har ju redan sett en partisplittring i Sverigedemokraterna där flera har gått till Alternativ för Sverige. De kommer behöva hålla ihop sin riksdagsgrupp den här mandatperioden. Det är inte säkert att den där strategin är oproblematisk.
Men kommer de inte alltid kunna säga så här, vi trycks på utifrån, så att kom ihåg, det är ändå sjuklöven mot oss, så att alla som har liksom, kom ihåg, alla är ändå ute efter oss. Eller tror ni att det finns några som kommer säga så här, nej men det finns människor som försöker, media försöker lyssna på oss och vara rimliga mot oss, det finns andra partier vi kan samarbeta med och det, ni är extremister, det är ni som är radikala som är problemet. Tror vi att de kommer komma till det? Vad är liksom splittring eller håller
Men alla partier nästan har ju svårt att hålla ihop sådana där ytterligheter. Det brukar, alltså radikalism och pragmatism är ju svårt att förena i ett parti.
Så är det ju. Jag tänker att Sverigedemokraterna har lite på grund av den här historien vi pratar om en strukturell fördel jämfört med många andra partier. De har ju vad som närmast borde kunna kallas liksom en modern partipress. Alltså förr i tiden så var ju alla tidningar på någon sida. Också på nyhetsplats. Sen på 60-talet professionaliserades journalistiken långsamt. Och så har vi den situation vi ungefär har idag. Men eftersom...
Det var en spännande historieskrivning. Men vi behöver inte gå in på det.
Idag har ju pendeln svängt. Så att partipress eller politisk press som också är färgad på nyhetssidor. Och säger att den är det. Ja, allt vanligare. Dock i ganska små publikationer, men där det inte är något konstigt att man ena dagen är ledarskribent och nästa dag skriver på nyhetssidorna och dagen efter skriver på ledarplats igen. Ledande i hela den utvecklingen är ju Sverigedemokraterna, alltså partiet Sverigedemokraterna. Med Riks och med massa annat, men framförallt med den tv-satsningen. Så det är de som har ju hela tiden ett forum för att hantera den här splittringen mellan radikaler och pragmatiker, fundisar och realos. Och det tänker jag är en strukturell fördel för dem. Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har ni sett på SVT den här dokumentären om svenska dokusåpor?
Jag har inte hunnit. Jag har inte heller varit ledig.
Som jag var igår och det blev 4 avsnitt på raken för jag kunde inte sluta titta. Vi får åka på en fantastisk galen säsong i Big Brother. Vi får vara med om hemlös. Alltså det är så mycket som händer i den svenska reality-genren i allt det här.
Mm. Jag vill bara inflika att nej, jag har inte sett den här dokumentären.
Det finns väldigt intressant, eftersom vi pratade om Robert Aschberg innan, så dyker han upp fast i en tidigare roll, nämligen som boss för Strix, de som skapade Robinson. Och intressant är också att Niklas Svensson dyker upp eftersom han var liksom en
Expressen-reporter.
Ja, då var han den stora Robinson-journalisten.
Ja.
Och bevakade och liksom hittade nya sätt att skapa liksom löpsedlar, och det var liksom ett gäng med sådana reporter runt honom. Sen så har ju han haft en helt annan roll som stor politikreporter på Expressen.
Mm.
Och det här slog mig någonstans när jag tittade på allt det här, att så här, oj, vad mycket när man beskriver hur samverkan mellan dokusåporna och medier och den här iscensatta dramaturgin, att det känns väldigt mycket som det där svensk politik är just nu. Att vi är liksom i det här, när folk säger saker inför en scen, alltså det är alltid på något sätt valrörelse, det är ju, folk bara säger munljud. Och, men samma sätt så kändes det alltid som i efterhand när man fick prata om de här deltagarna som har sagt galna saker. Så jag bara, men jag visste ju att jag skulle vara liksom störig. Jag skulle spela en roll. Och framförallt kanske jag tänker på en av partiledarna, Ebba Busch. När hon på något sätt, hon kan ju alltid mediet. Hon kan ju alltid, vet ju hur man ska bete sig för att få maximal uppmärksamhet. Och den här dubbelheten som man inte vet, så här, är du bara superproffsig eller är du förslagen? Är du en kalkylerande människa? Och den här diskrepansen mellan det vi tror att vi ser och kanske också vi i medias roll, att vi springer efter.
Ja, men verkligen. Det där, jag har tänkt jättemycket på det i diskussionen om det allt mer polariserade politiska klimatet och hur journalistiken ändå, tror jag, bidrar i det. Alltså i det kanske inte så konstruktiva klimatet i riksdagen alltid. Därför att konflikt, eller på sociala medier, därför att alltså journalistiken är så otroligt konfliktdriven. Man får nästan inte uppmärksamhet som riksdagsledamot om man inte bråkar med någon, kritiserar någon på ett visst sätt. Och att det man ser att det finns ett jättestort läsarintresse för just den typen av stories, och att det i sig liksom, det är självförstärkande, eller vad heter det?
Vi är alltså alla bara en del av en enda stor reality show. Det är det som
man fick som ju sådana vibbar av de här Tobias Andersson-bilderna när han firade med olika influencers och modeller som hällde vin i hans mun. Det såg ju ut som
Paradise Hotel.
Ja, jag har inte sett Paradise Hotel, men det såg ut som jag är så gammal, såg ut som Big Brother, det brukade jag säga på. Jag tycker ju alltid det finns orsak till självkritik.
Reality-serier idag har väl någon slags del i samma nätverk som en massa influencers. Alltså en del som blir stora genom att vara med i ett sånt program och så vidare. Den intressanta frågan är ju, när tar du dig in i politiken den vägen? Eller kopplingarna mellan politiken och den här världen?
Ursäkta, Jan Emanuel.
Jo, det är jag med på. Riktigt gammal Robinson-stjärna. Men jag menar, Jan Emanuel är ju bara en figur idag. Han är inte del av politiken egentligen. Det är ju däremot Tobias Andersson. Och de här bilderna från valnatten där det hälldes vin i hans mun och så vidare.
Hälldes bibb i hans mun. Kan vi inte bara också erkänna skillnaden mellan den,
det var inte champagne.
Nej, men ikonisk att få någonting från fallos. Låt oss säga det. Att direkt hällas från den gröna glasflaskan i mun versus att någon står där med den där lilla tappen. Det är något, det är ändå
ett... det är alltså en kvinna som gränslar honom och häller vin från en kartong rakt ner i munnen. Ja, precis. Och nej, det kanske det finns säkert en del moderater, jag vet inte, så här paret Adelsson, tycker de att det där är högkultur.
Vem alltså, vet? Förlåt oss fråga dem.
Lars Tobisson, tycker han Göteborgs överklasskarn att det här är väl uppfostrat?
Är det värdigt?
Det finns säkert en sån dimension, men jag tänker att den här dimensionen där du är inne i nu handlar ju mer om den direkta kopplingen till den typen av kändiskap som reality-serier och influencervärlden har. Och då är det ju, då måste man ju ändå poängtera att den kvinna som står och häller det här vinet är ju någon slags influencer. Utav den lilla research jag lyckats göra. För mig var hon alltså helt obekant innan jag fick se de här bilderna. Det säger kanske mest om mig. Men det är ju också, det finns hela i den världen, av en snabb titt in i den världen som de här bilderna fick mig att göra. Så hamnar man ju i någonting som är ganska likt politikdramaturgi av idag. Bland annat så fanns någon stor grej kring när hon gjorde slut med sitt ex. Och då hade hon gjort slut med sitt ex, och så hade samtidigt, för han kanske hade varit otrogen, och så hade hennes bästa kompis lurat exet att hon var på hans sida för att få ut information från honom, så att hon liksom visste det här med otroheten. Och det kändes ju hela, det var ju upplagt med några reels, några bilder, hur hela det här hade hänt. Och det bara, det här är ju exakt som en regeringsbildning. Alla tror att de lurar varandra och gamar. Och
Tobias
och liksom
Andersson hittar... har ju också varit ihop med både Rebecca Fallenqvist på Riks och Pau. Alltså influencer. Är Pau också gammal docusoppa-deltagare?
I den här serien så var hon kommentator tillsammans med Bingo Rimé.
Expertkommentator.
Nej, alltså på Big Brother. Som Token Heder.
Men jag känner att det behövs ett nytt språk för detta. Det kanske redan finns, men det finns inte i min vokabulär. Men för mig, alltså, det har ju varit ett influencerval, men man känner att det är ändå skillnad från Amanda Schulman sitter med benen lite åt sidan i en soffa och säger rösta rött till kvinnan som häller vin i Tobias Anderssons mun i en säng. Alltså, det är inte samma sak, tycker jag. Det är två olika typer. Vi kan inte ha samma namn på dem.
Okej. Ska vi tre? Nej. Ska vi vara de som namnger detta?
Vi är fel.
Reality TV-serievalet.
Men någon kan gärna höra av sig i DM och berätta vad de heter.
Lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Kareborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.